Välkomna till veckans avsnitt av Bladets handbollspodd med Stockenberg, Robin och Flink. Hur står det till med er? Har de senaste två veckorna varit?
Jag kan väl börja. Det har varit landslagsuppehåll.
Ja, det är trist.
Det har varit en ganska lugn vecka för min del. Mm. Vi själva här i Amo vilar ganska mycket och det skulle vi inte ha gjort om man såg på senaste resultatet. Men det var det ganska gemytligt och lugnt. Så jag är full laddad med energi inför det här avsnittet.
Det låter ju lovande och Flink då. Du är i Georgien eller?
Jajamän, vid Svarta havet, Batumi. En typ Georgiens eller den här delen av världens Las Vegas, säger de. Men inte nu, det är ju... Det är väldigt dött. Men jag sitter faktiskt och ser ut över Svarta havet. Vågorna slår in rätt så rejält. Det är ju, har ju varit dåligt väder sedan vi kom för knappt ett dygn sedan. Men jag har väl lite bättre utsikt än vad vi såg att du hade, Robin. Du, när vi drog igång här på, vi kör ju via Skype, så hade du videon. Du satt i någon skrubb som bestocken utpass. Vad fan sitter du i? Josef Fritzels.
Jag skulle aldrig, att man glömde kameran skulle aldrig gjort det. Här har jag suttit även sedan vi började, Flink. Men du har sett någonting helt annat framför dig när jag har kallat det poddkällare.
Poddkällare kallar du det. Man har ju sett en poddstudio med så här stängda väggar och en ruta, liksom fönsterruta ut mot kontrollrummet och så vidare. Så det såg faktiskt lite tragiskt ut.
Ja. Ja, men jag är glad ändå. Det är härligt att...
Nej, men det var fantastiskt kul var det. Det var...
Ja. Ja, skakande bilder.
Jag ska hålla mig. Ja, lite i chock är jag faktiskt.
Ja, men ni får samla er snabbt. För att nu är det ju så va, att jag har punkter, ett körschema som ska gås igenom. Och det första där då är ju, du landslagsuppehåll sa ju du, Stockenberg, och det är slut nu. Handbollen är igång igen på här sidan där med handbollsligan. Fina matcher igår, nu spelar vi in det här torsdag morgon kan jag säga då. Vänta lite bara, vi får klippa, det kallas. Vänta, jag kommer igen. En natt.
Vad är det?
Det är som i Fritzels jävla. Han kan bara höra dem uppe, men de kan inte höra honom. Det går liksom bara ljud in ner i källan. Hör man en smäll här snart och så är han tillbaka.
Ja, men vad var det han var någonstans? Så faktiskt...
Ja, nu spelar vi in det här på torsdag eftermiddag. Det var lite matcher här igår. Många som började samtidigt. Man hade ju velat, så det var någon som skrev på Twitter där att man hade velat ha lite någon vid 6, någon vid 7:30 och det hade man. Det var det CVHF spelade vid 6 i och för sig, men alla 19 har varit mycket sånt tycker jag höst att alla lag spelar samma dag också, inte så utspritt som det har varit tidigare år. Men igår var det ju för min del då Kristianstad-Öysta. Riktigt så här härligt toppmöte. Måste säga det var bättre än så tror jag inte att det blir under själva grundserien. Mycket folk med, alltså 3-7 var där. De hade väl hoppats på fler. Men det är liksom nu efter pandemin får man ju ändå säga att det är bra med publik. Altman, en match.
Robin, får jag bara sticka in där med publiken och du som bor i stan och så. Va? Liksom, hur långt borta är det att de kommer tillbaka till de här 4,5-5,000 som ju såklart var fantastiskt. Men vad är det som saknas? Är det att de, ja, nu är de ju med där uppe eller har pandemin också tagit? Det var väl lite mindre innan pandemin också där när det började gå lite sämre. Men, vad säger du?
Ja, alltså jag tror ju de hade ju... De hade ju lite sämre snitt, de hade väl 4-3 typ innan pandemin kom. Jag tror det kommer att ta, alltså, jag tror det är en blandning där. Alltså, de har ju varit några år nu av rätt skrala liksom, prestationer. Plus då pandemin. Jag tror att de behöver, om de ska hitta tillbaka, så behöver de ju alltså, ligga i toppen. Vinna matcher helt enkelt. Och ja, kanske ta ett guld till. Det var ju så allting började, att man liksom kom till final 2 år i rad där och till slut tog guldet 15 då. Det var ju liksom där det var ju liksom framgången som födde allting från början, kan man ju säga. Och sen pandemin, jag tror det är fortfarande, ja.
Nej, kör.
Nej, jag tror pandemin fortfarande spelar in. Jag vet, det är svårt att säga hur mycket det är, alltså hur många åskådare hit och dit, men ett par hundra kanske som ändå väljer att stanna hemma för man inte känner sig helt säker så.
Mm. Att det skulle vara det, ja. För samtidigt borde det vara ett uppdämt behov också. Och någonstans är det väl nästan roligare nu när de liksom sådär är på väg att ta sig tillbaka. De vinner mycket än när de bara sprang igenom serien och det var frågan om de kanske skulle förlora någon match. För de förlorade aldrig hemma. Det var ju liksom stensäkert. Det var ju ingen spänning i regel. Det hände väl 1-2 gånger mot något topplag som kunde skaka dem lite grann. Det var ju ganska, på så vis, ganska så trist. Sen kanske i och för sig Kristianstad, då vill man ju se sitt lag vinna ju, men
jag tycker det var ju både och där, att man hörde ju då när de vann 80 matcher i rad att det började bli lite trist för de bara vinner hela tiden, det är inte lönt att gå dit, men det är liksom det tappet såg man ju egentligen inte förrän de började förlora. Nej. Så att nej, jag vet inte hur mycket det spelar in. Men sen tror jag också liksom såna här matcher när det då är mycket folk att de ser till att vinna de hemmamatcherna, tror jag att det liksom blir, för hade de förlorat med 5-6 bollar mot Öysta, stämningen hade dött och folk hade gått hem och varit lite det här var inte så roligt. Men att jag tror det kan vara viktigt för att behålla en del av åskådarna, att de vill komma tillbaka igen, att det ändå är liksom lite tryck och att de vinner de här matcherna mot roliga lag då. Öysta är väl kanske det roligaste laget de möter på en säsong. Så för Kristianstads del så var det ju här en jackpot. Ja, och för alla övriga då, förutom Öysta, det var ju en jävla underhållande match att titta på. Då tycker ni ska se den i repris. Den ligger ju kvar på C More. Det måste ha varit, jag vet inte om man kan kalla mig färgad, men jag tycker att det var den mest underhållande matchen hittills den här säsongen. Alla ingredienser, ni vet det klassiska, mycket folk, bra stämning, jämn match fram till sista anfallet, flera suveräna enskilda prestationer, lite handbollsgodis, Kim Andersson var ju inblandad, mycket kul faktiskt, han sprang liksom runt, det är inte så många matcher man ser enskilda spelare liksom springer runt och hetsar publiken och snackar med publiken och gör lite gester och blir utbyad och filmar kanske de tyckte han gjorde och bjuder tillbaka med läckra straffar och så. Kul. Han är kul, Kim Andersson faktiskt.
Ja, men det är väl sådana här matcher som krävs så mycket folk och så för att han också ska tända till under serielunken. Jag tror han tycker detta, det vet jag inte, men jag tror han tycker detta är roligare än att spela inför 2000 hemma.
Ja, det tror jag med. Det är som han, det sa han själv med, att det var liksom en riktigt rolig match att spela. Det är så här det ska vara med känslor och lite snack och... Jag hat sa han till mig, jag vet inte hur mycket hat det var så. Men liksom, hat gillar ju Stockenberg. Det triggar igång dig också. Ni påminner kanske lite om så på den punkten, eller?
Ja, nej men alltså det är ju... Ja, jag kan ju se mig hur matchen var liksom. När du beskriver det, det är precis så det ska vara. Jag var ju bara lite där när han... Det enda han var väl lite att inte de bästa domarna dömer de bästa matcherna. Och det är ju något jag också har liksom... Jag vet inte vilka som dömde igår, men...
Det var Smajlakic.
Ja, precis. Ja, men jag tycker det är konstigt att man... Ja, det är likadant när vi möter Skåne eller nu på lördag så är det inte... Alltså, det är en seriefinal i Allsvenskan och då är det inte de bästa domarna. Liksom. Jag fattar inte. Men jag vet inte hur det såg ut igår, men... Ja. På Kim så var ju inte domarna det bästa på banan i alla fall.
Nej, för matchens del är det ju bara, det krävs ju, är domarna för bra så blir det inte, då lyfter det inte den sista procenten. De måste ju vara lite dåliga för att det ska lyfta. Det var ju, var ju många konstiga beslut åt båda hållen egentligen. Det som framförallt är en grej som jag reagerar på som var väldigt märklig. Ystad spelar 7 mot 6. Kristianstad kontrar Henningsson. Han blir liksom där är folk hemma liksom. Skjuter mot det tomma målet. Dali Bordeaux då hoppar in i målgården och räddar målet med foten. Straff och solklar utvisning såklart, men då blir det liksom inte utvisning. Det tycker jag är sånt extremt. Det är ju en petitess, Flink, men det är ju ändå sånt kan störa mig. De är ju liksom så himla på domarna, alla domare, att det blir utvisning så fort någon täcker med någon fot på kanten eller vad som helst på banan, men de hoppar in och täcker med fötterna i målgården, så är det helt plötsligt inte utvisning. Plus att jag har fått rött kort för exakt en sån situation när jag spelar division 4 handboll i Tollarp.
Ja. Ja, den sitter i. Mm.
Nej, men det var liksom en... man såg ju, det är liksom två lag. Ystad har liksom 7 segrar på de 8 senaste matcherna, tror jag det var. Gått ju som tåget här efter den halvbiförlusten de hade i början. Slått Sävehof också hemma. Och Kristianstad då kom... 5 raka segrar eller 6 som räknar med Skövde. Så det var, man såg liksom att det var två lag som inte var särskilt oroade över sig själva, utan det fanns liksom ingen, det var två lag som var trygga liksom, trygga i sitt spel.
Nej, men alltså jag känner väl när man ser, ja, hör och man liksom har sett här nu, så det är ju de två eller Sävehof som kan vinna SM-guld i år. Mm. Möjligen Skövde om de får tillbaka Turin och han är i form och sådär. Men känns inte som att de andra lagen räcker till.
Nej.
Eller?
Nej, det var väl Kim det också. Han har ändå spelat. Ja, sorry Flink.
Nej, men det var väl lite så ändå. Okej, vi kanske kan fanns det lite längre ner. Men att Sävehof, Ystad, Malmö är det väl som skulle vara topptrion där. Nu verkar ju Malmö falla ifrån lite. Och jag hade väl inte Skövde så högt upp heller med dem de har tappat och sådär. Men jag håller med där.
Det känns som att det är ett ännu större glapp liksom i år. Mm. Alltså, mellan förut då kunde ju ändå Lugi och... Alltså visserligen Alingsås kan väl, ja, de man ska räkna med ju alltid bort, men alltså det känns inte som att de i 5 matcher kan slå de här. Jag vet inte. Framförallt inte nu utan höger nior och sådär. Jag har svårt att se det i alla fall.
Mm. Ja, jag tror det är en trio som gör upp om de två finalplatserna. Det är Sävehof, Kristianstad och Ystad. Mm.
Så då blir ju första platsen blir viktig att knipa då, med andra ord. Mm. Lite förvånad Ystad. Alltså, nu sa jag ju, vi gick igenom vår genomgång här innan årets värvning, vem vi trodde där. Jag sa ju Filip Stenmalm där, tror jag. Men han används bara som försvarsspelare. Borde inte han, Stockenberg, inte den spelare, även om han spelar mest försvarsspel i Polen. Men det är ju liksom när han gick ut, det är väl en spelare som ska kunna vara en nyckelspelare för Ystad även framåt.
Alltså jag tror så här. Jag tror att man ska använda han lite som de gör. Att han ska spela nonstop bakåt och så kanske 10 minuter per halvlek framåt. För jag har den känslan av att det kan bli lite mycket tekniska fel och sådana där saker. Om han får en för stor roll.
Mm. Då hade du i och för sig helt rätt. Han spelar nästan, jag tror inte han spelar ingenting framåt mot Kristianstad förutom när han följde med upp. Men de gångerna han stannade kvar lite för länge på banan efter en kontring så blev det faktiskt rätt mycket tekniska fel.
Ja, men han är ju så, han går ju all in på sitt eget och han har inte tillräckligt bra spelsinne. Sen har han ju en jävla tyngd och ett jävla skott, men han har inte det där sista lilla finliret. Nej. Sen tycker jag ju inte Jonathan Svensson har det heller, så jag...
Han var ju faktiskt, det får man ju ge, nu har jag inte sett honom så mycket i år, men jämfört med, alltså han var ju riktigt vass i,
men han har ju lyft i år tack vare det här att han verkligen har fått förtroendet. De sista matcherna har han ju varit jättebra. Så det är ju kul.
Sen får jag ändå säga, jag är ju, nu följer man ju Kristianstad närmare så, men det, jag är liksom rätt imponerad att de har fått ihop det så bra, Ville och Uffe där, tränarna. Man så liksom Vanjes var här i 2 säsonger och lite mer. Man var inte i närheten av att se så här tryggt och stabilt ut, trots att han väl ändå egentligen hade kanske bättre lag än vad Ville har nu. De är ju rätt så tunna, Kristianstad, på Olsson och Vasha, Folan och Hallbäck spelar ju i princip nonstop framåt.
Men är inte det där lite också signifikativt liksom, att ibland så är det inte bra att ha 8-9 bra 9-meter spelare, utan ibland så kan det vara skönt, de här tre som är på 9, de vet vilka roller och de vet att de får spela. Mm. Alltså, det är ju ganska tydligt nu att det är Olsson, Vasha och sen Hallbäck. Det är första linan, det vet alla om.
Mm.
Alltså, och sen kommer Henningsson in bakåt. Och sen första bytet på 9, så kommer den andra Henningsson in. Och sen Johan Nilsson har den här femte rollen. Och, alltså, det känns jävligt tydligt allting med hur Kristianstad spelar. Celine är klar där. Nu är Frend Öfors, jag vet inte om han är med eller om han har varit skadad. Men nu är det ju en, han är ju självskriven där. Och på mitt sex så är Jurmala såklart första val. Liksom.
Mm. Nej, det är de...
rollfördelningen som... Ja. Typ alla framgångsrika lag eller tränare, ja, pekar på nästan. Ja. Och som är vi kan utifrån som inte är tränare. Jag tyckte det förr, det var så jävla luddigt alltid. Jag kommer ihåg när EM 2010 när damerna gick till den här sensationella finalen där. Då var Per Johansson och Bagan. Och jag tror de hade in han Lundin också, Anders Lundin, va? Och då snackade ju de, både tjejerna och förbundskaptenerna, mycket om rollfördelning, att Bagarna väl varit rätt bidragande där, och Lundin då som var med som någon nästan psykolog eller sådär. Det var så mycket, jag tyckte bara det var, ja men fan, förklara det sportsligt istället varför ni är så bra. Men man har ju lärt sig det där ju, att rollfördelning, det var ju lite det de kom in på, damerna, i förutom kanske liksom lite stärkt fysik och så, att OS också, det var också så här klar rollfördelning. Ja,
Nej, jag håller med. Det har nog inte det på så här tydlig första uppställningen och tydlig rollfördelning. Har det inte varit i alla fall i Kristianstad på flera år. Då var det liksom mer in, missa 2 skott, ja, då får du sitta resten av matchen. Här är det ju, det känns som att det finns inte den rädslan eller oron över någonting.
Utan snarare nu att de har släppt på handbromsen och att de tycker att det är förbannat jävla roligt igen. Mm. Alltså, spelglädjen. Det är väl det jag känner när man tittar på Kristianstad. Liksom. Förut var det tunga huvud, man tittade ut mot bänken. Var det där okej? Det jag gjorde liksom, nästan en oro. Liksom. Även fast man gjorde en, alltså en basic grej, så var man nästan orolig. Fan, kommer jag få själv för det här nu?
Mm.
Eller kommer jag bli utbytt nu? Och kommer jag bli liksom helt i frysboxen och spela 4 närmaste omgångarna för att jag gjorde så där? Det var lite känslan, och det känns precis tvärtom nu, att nej, men nu gasar vi, det är okej att göra fel ibland.
Jag tror det passar svenska spelare, nu är ju inte det bara svenska spelare i IFK Kristianstad, att det passar svenska spelare att ha det här förtroende. Jag kan tänka mig att juggar är ju uppfostrade liksom sen barnsben och skolan och allt möjligt i att missar du så åker du ut typ, och det här lite andra ledarskapet. Jag tror att svenska, eller vi skandinaver, jag tror vi mår rätt så bra av det här tydliga med förtroende och så.
Vi har ju, det var ju som sagt, vad har vi? 1, 2, 3, 4, 5 matcher som spelades då när vi har hunnit spela in den här podden. Men om man tittar, nu har det ändå gått 10 matcher i ligan, har de flesta spelat. Vad man har sett av, eller läser av från tabellen. Vilka lag tycker ni har överraskat positivt och negativt?
Kör du, Stocken?
Nej, men jag tycker väl att Kristianstad, alltså Sävehof och Ystad har ju, alltså, motsvara där man trodde. Men det är väl Kristianstad och Alingsås och Hammarby då, som kanske har gjort, ja, det lite bättre än man trodde. Och sen de som har tok underpresterat, det är ju Lugi och RIK, Önnered, Halby. Ja, det är ju de som ligger 4. De 4 som ligger längst ner. Aronäs har väl gjort det okej. Okay. Ystad har väl gjort det så. IFK Ystad har väl gjort det som man kan tänka sig. Malmö. ja, lite sämre. Hammarby lite bättre. Skövde har väl gjort det okej. Okay. Och sen de här fyra som ligger, ja, där uppe, de har gjort det bra. Och kanske Kristianstad är det laget som har tagit störst kliv mot förra året.
Får du igång, Robin? Refererar du någonting till Stockens gamla tips fortfarande? För du behöver inte få igång dem mer nu.
Nej, jag tror det verkar som att det har de nog släppt. Det känns som att de har, är så trygga i sig själva nu, så de behöver inte... Nej, jag vet inte. Stockens ansikte kan sitta i som någon slags dattavla. Men,
nej, jag pratar faktiskt med Uffe här i veckan. Han verkar inte alls sur. Han verkar glad.
Ja, men de är ju himla glada nu, de där två. De kör sina språkkurser liksom på Twitter. Det är liksom så, de,
lite Lars Tommy utöver det.
Ja, lite så.
Jag läste den artikeln som ni, eller intervjun ni hade med dem båda, informationen där. Att, jag tycker också det lyser igenom liksom den här, det är väl framförallt Uffe då som har varit med på hela vägen de senaste åren. Att där är liksom en glädje, och han pratar ju också om tydlighet från i spelet och Ville och sådär. Det, ja, det osar ju också trygghet och harmoni, och visst, och nu vinner de ju hela tiden, så det är ju allt positivt.
Men undrar om inte de som har gjort det bäst efter spelarmaterial ändå är Guif, med tanke på vad de har tappat. Alltså, han får fan ut massor, Soran.
Ja.
Av sitt, egentligen tycker jag, ganska mediokra lag. Alltså, ja. De tappar ändå Erik Johansson. Han, den där andra på höger nian, han har ju varit borta i de sju första omgångarna eller något sånt där. Ja, Robin Andersson sluta. Hagelin sluta. Alltså, Guif gör det förbannat jävla bra. Alltså. Skulle de vinna idag, då är de ju uppe där. Alltså, ja. Då är de ju topp sex. Alltså, ja. Guif är nog faktiskt de som har alltså presterat bäst sett i material ihop med Aranäs då kanske.
Vi hade ju den tycker jag var rätt intressant igår också, Erik och Halby som för Erik och tok isel form ju, inte vunnit, bara vunnit mot Kristianstad. Halby som inledde så pikt och härligt och slog ju Öys där borta, där fall var första omgången, som ju har lite down. Nu möttes de, det skulle bli rätt kul att se om det blir någon sån liksom klassisk krock då, där Erik och kunde liksom vända någon trend, men det gjorde de ju verkligen. 8 mål vann de med mot Halby. Är det liksom Erik, och jag vet inte vad man ska ha, jag trodde ju rätt mycket på dem, att de skulle kanske till och med kunna ta slutspelsplats, men jag har svårt att placera dem nu. Nu slog de Halby klart, jätteklart. Samtidigt så har de valt att släppa Stenmalm snabbare än förväntat där, och fick väl lite extra cash. Men det känns liksom nästan som att de var, hade gett upp liksom. Men det har de kanske inte. Vad säger ni om Eriko?
Nej, men det har de väl inte. Men det, jag håller med dig. Och det är ju jättesvårt i den här serien att dra för mycket på en match. Men lite game changer känns det ju som, att det här var lite så här beviset för Halbys ras också från en fin inledning, och att RK kanske nu börjar klättra sen. Ja, det ska väl spelas några matcher till ju, men...
Ja, men på något sätt tycker jag ändå det känns som att RK, alltså, ja, förutom då Ystad IF borta och kanske någon match till mot de här yppersta topplagen, så har ju RK, de har haft lite otur också. De, alltså, har ju bollen för att avgöra mot Arana, så skjuter Stenmalm och så kontras och en sekund. Samma sak händer väl mot typ Guif borta, då leder de med 1 när det är 3 minuter kvar och förlorar med 2. Alltså, och mot Hammarby så förlorar de 1 hemma. Alltså, de har haft lite oflyt också, RIK. Kan jag känna. Sen har de ju torsk, nu har de några rejäla torsk, men de känns ändå som att de har kapacitet att slå varenda lag egentligen i den här serien. Men det har ju varit för mycket Stenmalm. Igår såg jag ändå att då gjorde Stenman visserligen 8, men då gjorde Rumän 6, Lövgren 6. Det var inte bara liksom Stenman 12 och så nästa på 2-3. Så jag tror att det kan släppa lite. Nu vet de att nu ska han försvinna. Och det där tror jag inte har varit bra nu under en månads tid, att allt kretsar kring honom. Alltså med allt med Kielce och med allting, hans UV-mästerskap där och allting har ju liksom, och han är väl sån ung och han, ja, hör ju sånt och han, ja, nästan har ju tagit för stort ansvar.
Ja.
Vi har ju, om vi har något mer på handbollsläggen, ska vi gå över till lite SOE då? Då tar vi SOE.
Nej, det var väl att du skrev ju där att Stian lämnar.
Ja, just det. Mm. Vad bra du själv tog upp det, Stocken.
Ja.
Ja, va, det snackas ju här i Skåne om att Alstermos succétränaren ska till Malmö nästa säsong. Kommentar?
Nej, det dementerar jag totalt. Det finns ingen sanning i det här, faktiskt. Så jag vill bara göra klart för det, för det var ju en annan podd också som de ryktade som det. Så det, men ja, ingenting som jag vet om i alla fall.
Är det någon annan skånsk klubb? För det var väl Charlie där i avkastpodden som sa att du skulle till Skåne, och så fick väl de andra gissa och så kändes det som Malmö och så pratade de om Malmö. Men hör du någonting från klubbar i handbollsligan?
Ja, det kan jag säga att det har jag gjort. Men ja, alltså jag är väl lite sån att jag känner väl att, alltså jag vill ju göra klart den, alltså fan, det har ju knappt börjat den här säsongen. Och sen ska man liksom, ja, så jag har väl varit ganska tydlig med att jag kommer inte bestämma mig, ja, januari tidigast liksom, vad jag ska göra nästa år.
Om ni skulle gå upp då, hur känner du då för att, skulle det vara att svika Amo att lämna då, eller är du så sugen på att verkligen spela handbollsligan med Amo? Jag vet inte, du hade sagt någonting att det var ju en dröm att ta upp dem och då kanske man också är nöjd med det, att ha gjort det. Du kan inte ha så mycket att vinna på att, ja, det skulle vara att hålla kvar dem såklart. Men.
Ja, alltså jag har inte tänkt så, att man är så jävla inne i det här nu att den här säsongen ska gå bra, men alltså, ja, man är väl så, man försöker väl bryta barriärer hela tiden då, att ja, men går vi upp med Amo och man stannar kvar där, så då vill man ju kanske klara sig kvar, och så nästa år då kanske man vill till slutspel, och alltså så är det ju, man är ju så som, men jag tycker ju överlag det här med tränare och spelare, och att det är liksom, det är klart med spelare och tränare innan den nuvarande säsongen ens har börjat knappt. Jag är lite emot det där. Jag där var det jäkligt tydligt med alla liksom, att man vet ju inte vad man vill göra nästa säsong liksom. Det vet man inte nu. Men det har blivit sånt klimat att man måste, att det måste vara så. Jag vet inte vem eller vilka som drog igång det att det ska vara så, men jag tycker att det är konstigt att det måste vara liksom, de spelar mot varandra, nästa år då ska han spela med dem och nästa år ska de träna med dem, träna det här laget, och så kanske de möts i ett kval eller i ett slutspel. Alltså jag tycker det blir jättekonstigt. Överlag.
Ja, nej, men jag tycker det här är precis då med Stenman till exempel, och vi har ju Kolstad också där, ja. Sagosen ska komma 2023, och ja, men det finns så ju mycket, det har väl andra poddar också varit inne på, men vad fan, det är väl bara, eller det är ju inte så bara, men att handbollen i Europa, i världen, tar samma system som fotbollen, att med ett halvår kvar, det är först på kontraktet, det är först då du får kontakta en spelare.
Ja.
Så kommer vi ju från de här ett och ett halvt, två åren innan, ja. och konstiga saker, att motivation och man möts och ja, nej.
Det är faktiskt obegripligt, hela det systemet.
Ja. Jag tycker i alla fall det är jättekonstigt liksom, men nu har man ändå varit med så jävla länge så man vet ju hur det funkar och sådär. Men man tycker ju ändå att, och det vet man ju själv nu när man sitter liksom och ska jaga spelare. Du måste ju vara på dem redan i september om du vill ha dem nästa år i augusti. Liksom. Så är det ju. Så det är ju sjukt.
Och dessutom så skulle det ju, nu är detta kanske inom Sverige, men även för svenska klubbar borde ju vilja ha den här regeln att kunna få lite betalt också. Att större klubbar ute i Europa inte skriver sådana tidiga avtal och så när kontrakten går ut så man inte ens får betalt. Nej, det väl, skulle väl alla må bättre av, bättre system med lite övergångssumma också.
Absolut.
Men vad skulle krävas då? Nu har du precis sagt att det är svårt, men liksom, om du ska lämna AMO, vad är det för, har du någon form av tankegång har du? Vad skulle liksom krävas? Alltså
jag kommer ju inte träna AMO om vi är kvar i Allsvenskan, så är det ju bara. Nej. Jag kommer inte sitta och åka till Vinslöv ett år till. Så är det bara. Alltså, det är handbollsligan med AMO eller något annat lag. Så är det bara.
Vad har du med Vinslöv?
Nej. Det var bara ett. Nej, det är väl en av de roligaste bortamatcherna i Allsvenskan. Men ja, jag har gjort de där åren nu. Liksom, att nu får det vara slut. Nu, det är nu eller aldrig med AMO. Liksom. Nu får vi ta och gå upp. Det är bara så.
Ja. Då får vi se lite där då. Ska vi gå över till SOE? Det spelades ju fullt med matcher även där. Sävehof Skuru leder ju där i topp. Sävehof slog i Kristianstad då, mitt Kristianstad, som ju kom upp till spel utan Sara Karlström, skyttedrottning, utan sin givna första målvakt Freja Hammar Fagerberg och sin givna lagkapten och mittsexa Maja Hansson. Ändå bara 6 målsförlust, tyckte det var lite imponerande. Men Sävehof i topp, en match mer spelare än Skuru. Om man tar där då, tabellmässigt har den ju kanske inte satsat lika mycket. Förra gången vi poddade så var vi inne på att spelschemat skulle gynna Hörn. Nu åkte de på däng mot Lugien då med 10 bollar mot Lugi. Som ju är visserligen lite på uppgång men som inte har rosat marknaden i övrigt. Vad säger ni om H65 då, om vi börjar där, Flink?
Nej, jag trodde ju nog att de skulle ta en sån match såklart som Lugi och att de skulle ha klättrat lite här nu sen vi pratade sist. Så att även om tiden tas i mål så för varje match här nu, för nu skulle de väl in i den här lite mer gynnsamma spelordningen eller motstånd kommande här, så den börjar ju för varje omgång som går så blir det ju mindre poäng, men till slutspel kommer de ju såklart att ta sig, det är jag helt övertygad om.
Vad säger Stockenberg, positiva, negativa överraskningar?
Alltså Kungälv är väl, och Kungälv och Skövde tycker jag väl är de absolut största överraskningarna. Framförallt Kungälv, de har ju tagit 2-3 riktiga skalper. De har slagit Önnered borta och nu igår slog de Skara borta och slagit Lugi borta också. Så Kungälv, alltså Skövde, de har väl mer slagit, de med Hejd och Kärra, och nu tog de väl i kämpa en mot Lugi borta och hör hemma där första, men ja, det är väl de två lagen. Sen är ju Västerås, de är ju, som jag sa, det är ju döden liksom. Man trodde ju med Ulrika Olsson där, men nu har de väl haft kanske de vänder väl nu kanske mot de här lite sämre, men de har ju även förlorat mot de här lagen om man ska komma topp 4. De har ju förlorat mot både Skara och Hör och sådär. Så... Men annars så känner jag i alla fall, med mitt tips så känns det väl ganska, ja, Kristianstad har väl varit lite sämre kanske än jag trodde. Hör ligger väl där, jag tippar dem väl 7, de ligger 9 nu, kanske kan ta några platser, men det är väl det som sticker ut är ju Skövde och Kungälv. Helt klart. Önnered ligger, ser ju ganska bra ut, men de har ju de här, nu tror jag de har dubbelmöte med Sävehof och Skuru och något där till, om det Skara. Så de har ju 6 matcher, de kanske inte tar en poäng liksom.
Jag tänkte bara på det vi pratade om, spelordning och sådär. Då utgick ju man i det resonemanget från innan säsongen började och på pappret så att säga. Man ska ju heller inte glömma då att Västerås säger då att okej, nu kan jag inte deras program och jag kollar inte upp det innan jag säger det här. Men om det nu är så att de ska möta på pappret lite sämre lag, som kanske är Kungälv och Skövde och så vidare, så spelar ju såklart självförtroende och form någonstans in, eller det mentala. Helt plötsligt så, ja, Västerås, de har gått tungt. Ja, de kan peka på att de har mött, men de har ändå gått tungt. Och de möter ju lag i medgång, som Skövde kanske och Kungälv, om det nu är så, den typen av lag. Som visserligen kanske inte har haft så tufft motstånd på samma sätt. Fast det har de ju också. Men det spelar ju också in. Du möter ju lag i medvind och du själv är i motvind. Så det är svårt att bara gå tillbaka till hur det var innan säsongen började och hur det borde varit. Ja, ni fattar.
Ja, absolut. Och sen är det ju där nere. Där är det, ju, det kommer ju avgöras de där två matcherna mellan Kärra och Hejd. Vilka som åker ur eller inte åker ur. Direkt. Så där har man ju också lite nagelbitare. Och sen känns det väl som att eftersom Skövde och Kungälv som var så givna 9-10 har gått bättre, så kommer det bli ett jävla race. Det kan ju bli två ganska bra lag som missar slutspel till och med. För att Kungälv och Skövde är så pass skapliga i år.
Sen jag blir inte klok på Kristianstad. Man liksom slår Skövde med 10 och sen förlorar man mot Önnered med 10. Förlorar stort mot Skara i kuppen och förlorar mot Lig. De har ju liksom tagit, förlorar mot Kärra, men ändå tagit sina poäng. Så, känslan är att de är bättre i år ändå, men just med tanke på att de här andra lagen, Skövde, Kungälv där, att de har tagit sina poäng som du sa. Jag tror det kan bli jämnt liksom från 3 till 9-10 kan bli jättejämnt.
Alltså 3-10, jag tror inte det kommer skilja med 6 poäng när vi summerar.
Nej.
Så som det har blivit nu med att Skövde och Kungälv har gått så pass bra liksom. Skara är också, fan, de har förlorat 4 av 7 matcher. Det blir jäkligt intressant där. Sen en sak till som jag skulle vilja ta upp med SOE. Det är ju alltid att alla nämner att Sävehof, det är Sveriges bästa damlag och de är bäst och de har tagit 4 poäng i Europa nu och de har Jamina och de har Lundström och de här. Men Skuru är ju bättre än dem. Skuru är ju bäst, tycker jag. Jag tycker de är helt, alltså de ledde med 7 bollar ett tag där i Svenska Cupen och har redan slagit Sävehof en gång innan i Partille i år. Ja.
Du skulle vilja se i Champions League?
Jag tror att de skulle göra det bra, för jag tycker det är det absolut bästa laget. Sen har Sävehof de bästa spelarna kanske. Men ser man till taktik, teknik, lagspel, hur samtrimmade de är, så är Skuru en klass bättre än alla lag i den här serien. Tycker jag.
Mm.
Då är det ju lite synd för de svenska rankingpoängen att inte Skuru är ute i Europa. I alla fall på någon nivå.
Ja. Ja, precis. Sen tror jag inte...
De hade ju inte fått. De har ju inte den.
Nej, de hade inte.
De heter inte Sävehof, liksom, utan de hade inte ens fått spela i Champions League. Jag vet inte, men jag tycker så jävla synd om det. Jag tror vi har haft det här uppe tidigare. Jag tycker så jävla synd om de här fina spelarna. Att de inte får chansen att mäta sig med andra spelare i Europa.
Det måste ju också vara, en del av de här börjar figurera i landslaget nu också ju. Att behålla dem överhuvudtaget och att locka, okej, nu lockar de ju talangerna i Stockholm och så fostrar de dem, men att få de här spelarna att skriva på något år till när det kanske inte blir något Europaspel alls, det är ändå någonting som lockar och utvecklar klubben och laget och resor och så vidare, så att jag vet inte, skjuter sig själva i foten lite grann ju såklart genom att inte delta i Europa. För så är det, va? De är inte med i något.
Nej.
För det hade väl kunnat välja. Alltså, det måste de.
Ja, European League hade de ju, alltså, hade de inte, alltså, även om de inte hade fått spela Champions League, så European League hade de ju fått spela.
Jag tror till och med att de hade gått in i något gruppspel direkt där. För att de är mästarinnor. Så
ja, som Sävehofs herrar.
Nej, men man tycker just det här som De Jong och Matthijs där på mitt sex och sådär, Elin Hansson och de där. Alltså de, ja, man hade nästan unnat dem. Bjärrenholt kanske och sådär. Så.
För jag tycker Skuru är ett riktigt bra damlag. Jag tycker de, alltså det är inte så att jag sitter och kollar på varje match i SHE, men jag tycker Skuru spelar en jäkla rolig och fin handboll. Alltså gör ofta över 30 mål. Och är man där som damlag och gör över 30 mål varje match, då är man bra.
Min nästa punkt där, jag tänkte vi kunde ta upp förbundspunkten kallar jag den. Och det rör egentligen två olika förbund. Men om vi börjar med det internationella handbollsförbundet så får vi ändå nämna där att Dr. Hassan Mustafa valts till 4 nya år som president. Kanske inte oväntat sig. Men det man ändå reagerar på är ju att alla länder röstade för att han skulle bli fortsatt vara president utom ett land. Man får inte veta vilket det var, men och det tycker jag ju är, alltså man, visst du skrev ju där Flink, Sverige håller kanske låg på fel, det har du nog rätt i att de själva förbundskärnan i förbundet är inte ute och svingar så ofta. Men om man tar liksom handbollsvärlden i stort så är det ju ändå massiv kritik där mot Dr. Hassan. Och vi hade ju det här med protesterna eller avhoppen, domarbasen där, Gallego när han hoppade av. Det var ju liksom, det var ju inför det här valet i så fall kanske skulle hända någonting. Och media gick ut och det var krönikörerna skulle ju avsätta. Det är liksom man lämnade liksom över media för att sköta den biten. Det är liksom inget förbund riktigt som vågar sätta sig upp mot honom. Och har väl gett upp nu då antar jag. Nu är han ju snart för gammal, kanske får väljas en gång till. Ja, men jag tycker det är rätt svagt av svenska förbundet och inte liksom, ja, och danska, alltså alla, men nu är vi ju i Sverige. Jag fattar inte varför man inte kan, man vet ju vad de tycker mellan fyra väggar, men jag tycker det är så jäkla svagt att inte våga liksom stå upp bara för att man vill ha lite mästerskap. Hade det varit fotboll eller någon annan idrott så hade det ju varit liksom, nej, jag tycker det är iselt.
Men det, där fanns ju ingen motkandidat, så att det hade ju blivit honom ändå, eller blivit han ändå. Men grejen då, man måste ju kunna lägga ner sin röst. Det måste väl vara så att det här enda landet, och det vet vi fortfarande inte vilket det var, som inte röstade på honom. Men det måste ju innebära att de la ner röster, för det fanns ju ingen motkandidat att rösta på.
Ja, men någon liten poäng kunde man väl gjort, eller ett steg.
Ja, men det är det jag menar. Ja. Då borde man ju gjort det och visat att man inte stöttar honom. Men jag har ju inte satt mig in så mycket. Jag pratade ju med Fredrik Rapp, ordförande, i somras, var det tidigt somras. Det var väl när det var det här Gallego och hela den. Jag publicerade faktiskt aldrig något. Det var mitt i förberedelserna inför fotbolls-EM och så vidare. Men jag fick ju inte ut någonting. Någon kritik från honom. Jag tyckte det blev ganska platt, så jag liksom var inte så intressant att skriva om då. Det förs ju inte fram någon kritik. Jag tror...
Du fick ju något, jag läste något, jag gick tillbaka och kollade lite. Björn Eriksson sa ju någonting, men han ville ju inte ge någon kritik. Men han tyckte så att det var synd att Gallego slutade, för han är duktig. Men ville liksom inte säga någonting negativt i övrigt. Så det verkar liksom vara lite förbundslinje så, att nej, vi håller låg på fel här.
Och så har vi Anna Rapp som är någon, ja, kassör och IOF och exekutiva kommittén och som väl har handbollskanalen intervjuat. Det var ju inte heller någon kritik, utan det är ju det man hör, så ja, men det är bara lite annorlunda ledarskap som inte vi är vana vid ungefär. Och det måste vi respektera. Alla har inte det liksom på samma sätt som vi har det i Sverige. Men se, jag tror att det ligger. Det Sverige får ju mästerskap efter mästerskap, och det är klart, skulle de gå emot så blir det ju färre mästerskap. Och
då blir det bara det handlar om det.
Hassan och Abbe är bästa polare.
Yes.
Ja, men de är det. Alltså han var ju Partille ibland, Hassan. Alltså han var helt ärligt, han var i Partille.
Jag läste ju någon gammal grej där när de hade sin kongress i Göteborg. Det var ju
det var ju under Partille Cup där också. Så det var en jävla grej det där med, eller ja, det var väl 300 personer som var med på den där kongressen. Så han fick till och med vara med på bild med Hassan där. Tog en fika med han och sådär.
Nej, jag fattar
inte. Alltså, de... Helt ärligt så tror han, jag tror han är, ja, han är hal. Han är hal som fan är han.
Ja, visst fan är han det.
Men liksom, jag har inte pratat med Abbe, jag har inte pratat med Abbe om Hassan, men de man pratar med liksom, man, eller jag fattar ju att alla tycker ju samma sak, de flesta i alla fall, att det här är ju, det är ett ledarskap som man bara himlar åt ögonen åt, men det är ingen som vågar säga det, fast alla tycker det. Det tycker jag är fegt. Och så har vi en förbundsordförande vars fru då sitter i exekutiva kommittén. Ja, det är en jävla... Ja, det är en svår situation, det fattar jag ju. Det är ju knappast en optimal situation.
Men skulle inte Sverige, Norge och Danmark till exempel, och säkert Tyskland hade varit med på, jag tror det finns liksom rätt så mycket samarbete mellan de förbunden och bakom kulisserna och sådär. Om de går ihop till exempel, de bestämmer sig, okej, vi visar genom att inte rösta på Hassan här, vi lägger ner våra röster och visar vårt. För det kan ju inte vara så, eftersom Sverige, Norge och Danmark inte minst får ju massor med mästerskap, eller får, söker och alltså du kan ju inte fortsätta. Skulle jag säga, om de går ihop, Sverige skulle kunna bli en förlorare om man gör det själv, men de blir ju starka om de gör det tillsammans, och att hålla på och dela ut mästerskap utan att Sverige, Norge och Danmark, som ja, verkar ju vara bäst på det, det är väl därför de får mästerskapen hela tiden, det skulle väl ändå, om det skulle svida vet jag inte, men
det är inte så många som vill arrangera, så tar du bort de tre länderna så blir det helt plötsligt jobbigt att hitta ett land som vill arrangera mästerskap.
Ja, precis.
Och allt går där nere i Qatar och ja, Egypten.
Ja, och dessutom det här skulle de väl kunna, för jag menar, om det nu då är det 4 år han ska sitta, alltså 4 år, då borde han väl alltså rent fysiskt inte kunna ta en period till. Jag menar, de flesta mästerskapen är väl ändå utdelade nu för några år framöver. Det kanske skulle vara att man missar någonting där i hans sista år då som ska delas ut för 2030 eller någonting. Ja, då kan det väl vara så. Jag vet inte. Det kanske är till att förenkla saker. Men jag tror att de här starka, stora nationerna måste gå ihop. Liksom, det skulle vara en tydlig aktion att de inte röstar då till exempel.
Men är det inte så att de här stora, största nationerna då, typ som du säger, Tyskland och de här, var det inte något år de bara snodda Australiens plats fast de hade missat? Och, alltså de får ju fördelar av han med.
Ja.
Alltså, så de har ingen anledning att gå emot han.
Nej, precis.
Nej, det är så det är.
Alltså.
Oja, det är ju... Ja, det är mycket sådana tjänster och gentjänster.
Ja, men det är som ni säger här med rapp. Ja, nej, men varför ska Sverige gå, hans fru med där och Abbe får kongresser hit. Det är ju ändå de som styr där i svensk handboll lite grann. Och, alltså,
jo, men jag fattar inte Sverige som liksom är i fotbollen. När vi liksom, det är hela liksom i Europa, är det väl de främst europeiska länderna som rasar över att fotbolls-VM ska gå i Qatar. Och liksom, vi är ju ändå vi har ju hög svansföring i Sverige generellt inom idrotten. Men att man från förbundsrådet vill hålla på så här. Visst, man får ju fördelar, men att man vill liksom få fördelar genom...
Men det väl, de säger ju ingenting. Alltså, nej. Det är ju där de gör. De lägger ju locket på. Alltså... Jag har inte hört Wedberg en gång att uttala sig någonting om det här. Liksom. Alltså de bara låter det vara och flyter med. Och får lite fördelar av det.
Men vi får väl göra vårt jobb, Robin, då. Vi får väl ta och snacka med dem då.
Det är ni som är journalister.
Ja. Nej, det finns tydliga frågor att ställa. Ja, vi får... Ska vi runda av podden och börja ringa dem?
Vi får bättre oss. Ja. Ja, men du försökte ju där Flink med, i samband med Gallego. Du skrev väl någon grej där om, du ställde dig bakom de här, det var ju krönikörskrav från flera håll i flera länder. Men det är ju taskigt mot Gallego, men han hoppar av där och han får stöttning överallt, men sen, ja, sen var det inte så mycket mer.
Nej. Tredje statsmakten är inte så stark kanske.
Nästa förbundsfråga rör ju mer Svenska Handbollsförbundet då, även om vi var inne och tassade på det i denna frågan också. Men det har ju varit glasögongate i Skadevik Cup. Och Flink, du är nog mer liksom, insatt där än vad jag är. Men jag fattar ju att man har förbjudit barn från att spela med glasögon.
Ja, jag var faktiskt inte alls inblandad i nyhetsrapporteringen kring det. Men sen så har jag fått lite pratat med lite folk som var på Skadeby och var med där kring det. Och ja, men det var ju så att det här är en cup, som en stor cup, klassisk cup i Skövde som spelas fredag, lördag, söndag. Och på lördagen då, andra matchdagen eller tävlingsdagen, så helt plötsligt så alla ungdomar som spelar med glasögon fick plötsligt inte göra det. Och några kanske klarade det utan glasögon, men det var ju de som inte såg bollen, så att de kunde inte ens spela, och det blev ju ja, de blev väldigt ledsna och föräldrar upprörda och så vidare. Det här rapporterades ju då i början av veckan, och Robert Wedberg, generalsekreterare, gick ut och sa att det här blev fel, och nu ska vi tillsätta en utredning och titta på den här regeln. För det är ju tydligen en gammal regel. Alltså det här är ju ditt bord när det gäller regler och regelboken i juridiken.
Ja, just glasögonregler är jag, där är jag svag faktiskt.
Ja, ja. Men det är ju tydligen, det har ju funnits alltid, men det har ju inte tillämpats, och tydligen inte i vissa distrikt i varje fall alls. Men Weber menar, men det här blev ju helt tokigt och ska inte lasta turneringen för detta och sådär. Och nu är ju Weber från Skövde själv ju, men det har han väl rätt i. Och sen har jag ju förstått att, och så sa han också, då ska ju domarkommittén titta på detta och se över regeln och så vidare. Men grejen här är ju, har jag förstått, och det är ju, Handbollskanalen gjorde en intervju med Monica Hagen då, som väl är, om hon sitter, jag vågar inte säga om hon sitter med i domarkommittén, jag har inte kollat upp det, men hon har ju varit med, är ju kring det här och är gift med Berntsson, som, om han sitter med i domarkommittén, jag vågar inte säga det, men de är ju höga, de är ju pampar lite grann inom detta, och Hagen har ju så sent, är ju delegat i de flesta stora mästerskapen och var på OS och så vidare. Och tydligen var det ju hon som då var på den här turneringen. Hon har inte jobbat med cuper tidigare, har jag hört. Men det vågar jag inte säga helt. Men då var det ju något projekt med att det skulle få unga, eller ja, för tjejer som dömde. Och det var mycket, för jag såg ju en del matcher. Det var mycket tjejer som dömde, och det är ju positivt. Det är något projekt då, sagt från förbundet. Och då var Hagen där då som någon sorts projektledare eller så. Och vad jag förstod så är det ju hon som då har gått in och på lördagen sagt, eller på fredagskvällen, för de bodde väl på samma hotell alla domarna, att det här måste de ta tag i, och det är ju massor som spelar med glasögon, och det får man inte. Och sen har jag ju hört då att det är ju väldigt många som menar att det är ju tondövt av Hagen då, att och man kan ju förstå de här unga domarna då, de går ju inte emot det, utan de gör ju som chefen säger då ju. Det var ju bara någon minut innan matcherna skulle börja, så bara hopp, du har glasögon, gå och sätta, du får inte vara med i matchen. Och hon säger nu i Handbollskanalen att ja, men det är så lätt att skada sig, och jag regel, och det har jag också hört, att det var liksom hennes sådär, ingen känsla alls att okej, vi kanske ska låta dem spela lördag, söndag, och sen så får vi liksom ta tag i detta inför cuper och i ungdomshandbollen överhuvudtaget och se över det, utan hon var ju stenhård där, att regel är regel, och det känns ju väldigt, väldigt fyrkantigt.
Man börjar ju nästan, ja, jag sitter och tänker här, man börjar nästan tro att hon har typ där glasögon som man får spela i, lite som Hassan där med klisterbollen, att hon har en affärsidé, att hon gör såna här glasögon som man får spela i.
Ja,
glasögon har hon i alla fall.
Ja, det har hon. Ja, ja.
Ja. Nej, så sen har jag, så hon hävdar ju då att det ska ha hänt olyckor eller skador med glasögon där det har tillåtits, och hon skulle inte liksom, not on my watch, att det händer, hur skulle jag kunna förlåta mig själv om det sen händer någonting när jag har ansvar. Och sen är det någon annan som har skrivit, har den här regeln funnits i 50 år, det har väl aldrig hänt att det har skadats, jag vet inte. Om det är vanligt förekommande med skador. Alltså man får ju spela med en viss typ av glasögon. Så att, ja, ungefär där. Det var väl inte så bra skjut. Man kanske inte kan i ungdomshandbollen mitt under en turnering. Alltså sättet som det gick. Konsekvenserna fick är ju. Ja, det är inte bra för handbollsporten om man säger så.
Nej, alltså. När man själv har barn särskilt. Så, alltså jag kan inte tänka mig in i om det helt plötsligt man har fått vara med och spela lite. Och sen nästa dag så blir man liksom förbjuden och få åka hem. Jag kan verkligen sätta mig in i det. För dem är det ju liksom en jävla grej. Såna här kuppor. Ja. Och liksom ja. Tvingas hem. Nej, men nu ska det ju tillsättas en utredning.
Ja, men då menar ju de som jag har pratat med som har hört av sig till mig upprörda menar ju att ja, men liksom att det är lite dubbelspel av Vedberg där att nu ska proffsen doma kommittén och så är det ju egentligen liksom de högsta inom svensk handboll och domare och så, eller bland de högsta, det är de som drev igenom det här mitt under turneringen. Mm. Att det rimmar lite illa såklart. De som nu ska titta på det, det var de som drev igenom det. Ungefär så.
Mm. Ja, jag tycker det bara är så jävla sjukt. Så man vet inte om man ska skratta eller gråta. Liksom. Fan. Liksom, ja. Det är inte så att 9-åriga tjejer liksom, det kan hända. Det är inte ens så att de skjuter sönder varandras ansikten. Jag tycker nej. Jag tycker det är så noll känsla liksom.
Ja, det är ju noll känsla. Det, och det har ju skrivits mycket om att man har tappat mycket ungdomsspelare och sånt under pandemin. Och det gäller nog att vara rädda om de som är kvar. Och ha den känslan också. Att,
alltså i innebandy är det ju nästan tvärtom. Där måste du spela med glasögon.
Ja, men det är väl så bubblan.
Jo, jag vet, men det är lite ironiskt ändå.
Mm.
Ja, och då är vi nöjda för den här veckan. Vi tackar Stockenberg för ditt deltagande. Vi hörs igen om ett antal veckor då. Och jag och Flink hörs ju om 2 veckor som vanligt, eller hur?
Ja, det gör vi.
Tack för idag.
Ja, hej.
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 Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.